Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Här fortsätter programserien Tyresö i en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren. I det förra programmet berättade Göran Magnusson om hur Tyresö församling bildades och styrdes. I det här programmet får vi höra hur man arbetade på Uddby och gårdarna där omkring. Hur jordbruket moderniserades och lite reflektioner om vad som händer på Uddby idag. Här kommer Göran.
1920 så var det ju en familj här som brukade Alby gård. Och de tvättade också stockholmarna. De åkte in till Stockholm och hämtade tvätt en gång i veckan. De fick 35 öre kilo för hämtning, tvättning och återlämnande av tvätten. Och det här med tvätten alltså, de hade ett uthus precis nere vid där badet ligger idag här i Alby. På en 15 kvadratmeter som de hade då som tvättstuga. Men de tvättade ju Albysjön även när det var kallt vatten. Men då värmde man ju upp en balja med varmt vatten. Och så hade man ju den bredvid sig när man låg och tvättade i Albysjön. När fingrarna blev stela så stoppade man det i det varma vattnet och tinade upp fingrarna. Och sen tvättade man på igen. Och man hade ju också då lut för att ta död på all ohyra som fanns i tvätten. Det här var ju ett hårt jobb som både hon och de här uppe i Trollbäcken så småningom också höll på med. Det bästa tvätten det var ju det man fick från hotellerna och kaféerna. För att från hotellen så var det ju lakan och dukar och de var ju i regel inte så lortiga som det tvätten som man fick från hushållerna. Så att det var bättre att och fint att få den tvätten att ta hand om. Och det vägde mera så att säga. Och sen när man åkte in till stan, då gällde det ju då att ha någon med sig när man skulle lämna och hämta tvätt. Och sitta i vagnen där, annars stals ju tvätten för. Så därför fick ju alltid sonen eller dottern följa med in till Stockholm och sitta och vänta medan fadern sprang om runt med tvätten. I det här fallet så var det ju sonen som alltid var med från Alby här och han har ju sagt att han skulle ju alltid fadern, när han hade avslutat det här, då skulle han gå in på ölcaféet och där då fick han sitta utanför och vänta medan farsan var där inne och pratade och diskuterade med alla andra som satt där. Så det kunde ju ta en timme och två timmar han fick sitta och vänta ute i vagnen. Så att det var ju inte någonting som han såg fram emot, men det var ju sånt som var på den tiden att man sen, innan man åkte hem så skulle man ha en öl.
Var det en gång i veckan de åkte in?
De åkte in en gång i veckan. Och tvätten däremot, det kanske tog 2-3 veckor innan de lämnade tillbaks. För man hade ju inget tork. Utan man torkade allt tvätt ute. Vinter som sommar. Och ibland regnade det ju och då tog det längre tid att kunna lämna tillbaks det. Och när det frös så småningom, först hängde det ute och sen fick man nog ta hemmet till bostaden ett tag och tina upp det innan man åkte in till stan igen.
Oj, och så manglar de?
Ja, dels hade ju de egen mangel med många, sen fanns det ju mangelbodar man lämnade tvätten till innan man också åkte. Så där fanns det ju också en olika kombinationer på tvätterierna. En del, man hade ju den här stenmangen då, en stor. Ja, den kunde ju vara väldigt stor och som man la sten ovanpå bangen för att få trycket på den. Och så var det ju två stora rullar man hade då som man rullade tvätten runt och sen rullar man fram och tillbaka en stor, ja, som en stor slede stort sett på ett bord. Och på det sättet så manglar man ju tvätten.
Det var kvinnojobb allt det här med tvätteriet, eller?
Ja, det var det ju inte. Nej. Själva tvätten nere vid sjön här, det var kvinnojobb. Men sen var ju gubben med och han var ju med och hjälpte till så att säga. Och sen var det ju hans jobb att köra in och då var det inget kvinnojobb.
Det var väl det enklaste du. Men ja. Manglingen kanske han
ägde sig åt också. Ja, det var man ju alltid två.
Ja.
på de här stenmagnarna. En i varje enda djur som stod och magnade. När det var de här stora stenmagnarna.
Det var bomullstyg allt som de hade.
Ja, just det. Eller? Det var ju bomull och lin.
Och lin också.
Ja, lin. Det var ju ofta lin. Ljuset ifrån Tyresö.
Uddby och Alby är väldigt gamla gårdar.
Det här har omnämnt 1409 Alby. Det är också Uddby gård omnämnt 1409. Och i de äldsta handlingarna så är det ju så att Uddby gård och Uddby kraftstation där nere, de hette ju inte Uddby, utan Uddby kraftstation, Uddbyfallet alltså, det var ju utbyn.
Jaha.
Och Uddby var uppbyn.
Jag trodde att de hörde ihop på något sätt när de hette
Uddby. Men det var utbyn och, men redan på 1600-talet i mitten så blev det skrivet Uddby på bägge två. Men från början så är det utbyn och uppbyn. Och även då Uddby gård finns ju en 65 gravar precis ovanför uthuserna. Sen finns det ju också gravar inne på marker där som från bronsåldern. Så att det visar ju också att hela det här har varit bebyggt Alby och Uddby långt före 1409. Och vi har ju hittat på Uddby då en malsten från yngre järnåldern där som väl använd. Och då vi tror oss veta att var det har legat en järnåldersby på Uddby. Men det får vi ju inte gräva ut och kolla upp själva. Och inte klarar vi det heller.
För de här som begravdes i de här gravarna, var det sådana som bodde på gården?
Det var de som bodde i byarna.
Man hade sin egen kyrkogård.
Ja, Uddby var ju en by. För det var två gårdar. Uddby södergård och Uddby norrgård. Kom de att heta. Och de slogs ihop till en enda gård 1790-talet. Så att till fram till 1790 så var det två gårdar. Så det innebar att det var en by. Och en bygata genom Uddby då. I den här, en av de här bronsåldern, skravarna då. Då hittades det i början på 2000-talet. En slipsten från bronsåldern. Och, eller en nålslip rättare sagt. Som man hade slipat nålar på. Och det är ju ingenting som där som man normalt begriper att det har varit sånt. Men det var två arkeologer från Länsmuseet som hittade den där precis intill. Det var ett trä som hade fallit ner och under rötterna där så låg den här nålslipen. Från, och de konstaterade att det var... Härstammar från bronsåldern.
Vad sydde man med sådana nålar? Var det kläder?
Ja, det var kläderna det. Och,
tyg eller läder?
Ja, det var läder och den typen.
Skor kanske också?
Ja, det, men, ja var man, men kläderna och läder var ju som man använde väldigt mycket. Men även kläder så småningom. Men på bronsåldern var det väl läderkläder en hel del. Och den finns ju nu på museet så länge, men det får vi väl se hur det blir med den. Sedan har vi också vid Uddby gård då hittat ett par stycken kvarnstenar. En kvarnsten är i bäcken som rinner ifrån uppifrån Bollmora som ringer ut i Albysjön. Och det måste ha varit någon skvaltkvarn från... 200-300 år sedan. Det finns inte utmärkt på någon karta eller så. Utan, men det är klart när man har hittat den här halva kvarnstenen där så ser man ju också att det finns ett fundament till att det har stått någon byggnad i bäcken där.
Men så, det är inte mycket fall. Men det var väl så
räckligt? Jo, det är tillräckligt med fall.
Det, så att
det har varit en liten kvarn då. Ju. Det är inte de här stora fallerna. Men det är tillräckligt fall där uppe. Och jag ska väl säga 1930-talet i den här bäcken alldeles i närheten av den här kvarnen har stått. Där tänkte man, en sommargäst som bodde på Udby då, som var en ingenjör, Waltersson, han började bygga ett kraftverk där.
Jaha.
Och skulle, för att vi hade ju ingen el till Udby gård på 30-talet då. Och då räknade han med att göra ett kraftverk utav vattnet där. Men sen kom ju kriget och samtidigt så blev det så precis innan kriget att nej, nu ska Tyresö gård dra fram el till gårdarna och torperna. Men det blev ju inte gjort för under kriget, så att först 44 så kom ju elen till Udby gård. Arby hade el tidigare för att de tillhörde ju kyrkan som hade fått tidigare. Men så att det fanns ett fall där som man tänkte utnyttja även på 40-talet. Eller 30-talet menar jag. Och likaså har vi ju hittat en kvarnsten som vi inte alls begriper varför den ligger i backen ovanför själva kaféet emot det här gravfältet. Och den stenen påminner inte om någon annan kvarnsten i Tyresö. Vi har ju sett kvarnstenar från både Nyforsfallet och Folbrinken och Ubbefallet. Och det är ju stora kraftiga stenar, men det här är en smal men ändå 1,10 i diameter. Och egentligen tror vi inte på att det är en kvarnsten, men Historiska museet påstår att det är det. Jag tror att de har fel och vi amatörer har rätt. Men Udby gård var ju också då ett stort och ett självständigt jordbruk och är fortfarande ju. Som jag sa tidigare så är ju Erik Widblad en föregångsjordbrukare i Tyresö. Han var ju här då under 20 år då på 1860- och 1880-talet. De startade upp och lärde sig utav alla de här nya idéerna som hushållningssällskapet nu gick i bräschen för i hela landet, som anställde folk som åkte runt och lärde folk att spinna och väva, och man pratade om just det här med trädgårdsskötsel, och hushållskapet skänkte massa fruktträd till skolor och så vidare också här på senare delen av 1800-talet. Och
var det statlig regi eller hur?
Nej då, det var privat på något. Ja, hur de fick pengarna det kan man ju diskutera, men det vet jag inte riktigt. Utan det är ju så att man betalar väl en avgift för att vara med i hushållningssällskapet, och sen fick de säkert statliga medel också. Det måste ju ha varit så. Men det vet jag inte.
Eller någon kooperation av något slag.
Ja, det var det ju också. Men det är ju, där finns hushållningssällskapet finns ju kvar än idag. Mm. Men det måste ju ha varit statliga medel som man fick för att gå i bräschen för ett bättre jordbruk och höja standarden. Man utlyste ju då en tävling. Förut har man plöjt med en order som bara trängde ner en liten bit. Nu ville man hitta någon som kunde göra någonting och som gick kom ner längre i jorden. Och på det sättet kom plogen att tillverkas som en ny idé.
På vilket sätt lärde man ut det där? Skickade man folk på kurs?
Nej, man åkte runt.
Och visade handgripligen?
Ja, man hade också kurser i byar och så vidare. Och, men nu hade man då uppfunnit ett tröskverk och det trampade man då på 1800-talet. Man hade ju tröskat säden och då hade man ju använt slaga på logolvet, på trägolvet där, eller stampat jord och sen slagit med slager så att korna lämnade sädesaxen. Det fanns ju också de här vandringarna som man gick ju med oxar eller hästar runt och malde med kvarnstenar.
Kvarnstenen låg i mitten av en cirkel, ja, då kan man säga, ja, och hästen gick runt, ja, cirkeln.
Nu har man kommit fram till att det fanns en möjlighet att så man trampade tröskverket med två karar. Och det var ju en stor uppfinning tyckte man. Så man fick åka dit till Värmdö och titta.
Jaha. De här tramporna, drev de kvarnstenarna runt,
ja,
alltså?
Ja.
Jaha.
Men på det här sättet så utvecklade man då jordbruket och till ett större och bättre jordbruk. Det var ju så att, som jag tidigare nämnt vid något tillfälle, så chefer som ägde Tyresögodset på slutet av 1700-talet där, han skrev ju att alla hans torpare skulle ha en häst åtminstone, eller två, för att han hade konstaterat att jordbruket sköttes inte på rätt sätt. Utan nu måste alla ha en häst så att det gick att bruka det. Och skaffade man inte en häst så fick de inte vara kvar som jordbrukare. Så att man hade ju konstaterat redan i slutet av 1700-talet att här måste ske förändringar. Och sen kom ju då det här på 1800-talet undan för undan. Man hade anställda agronomer som åkte runt också och pratade för folk och...
Det var universitetsutbildade, ja, människor alltså. Ja.
Och när det gäller Udby här så Erik Widblad var ju då, han hade arrenderat även nere gården Strand som ligger vid Erstaviken och drev dem ihop. En nämndeman som hette Larsson, han drev Strand och Udby tillsammans.
Du, Strand, är det där man har byggt strandängarna nu?
Där är det där varvet låg.
Jaha.
Där, varvet byggdes ju upp precis på samma ställe. Och något utav Strands, gården Strands hus ska finnas kvar. Jaha. På stället fortfarande. Eller fanns kvar åtminstone ända tills man nu började bygga där.
Ja, och Tyresövarvet. Lilla vägen som går ner där, den heter ju Varvsvägen också.
Ja, det gör
den. En tvärväg till Strandvägen.
Ja. Den här varvet, det kom ju inte förrän på 1940-talet. Det brukar, Strands brukar ju så långt fram till dess. Sen kom det en man som hade varit som arrendator på Udby, som hade varit rättare på styrelsegodset. Han kom till Rundemar och tog det som arrende, och sen tog han Udby som arrende, och då behöll han även Rundemar och så besambrukade han de gårdarna. Men han var aldrig, inte så länge på Udby, för att han dog ju då redan på 1890-talet. Men de här Widblad och Larsson och Pettersson, det var de stora kommunalpamparna i Tyresö på den tiden. De som bodde på Udby.
Var låg kommunalkontoret då? Är det nära kyrkan?
Det låg i fattighuset. Fattighuset, det kan vi ta sedan, lite senare, men det låg i slottet. Där fanns den stora salens övervåning på fattighuset, var ju salen där man hade kommunalstämman. Och nu ska vi komma ihåg att Tyresös befolkning på den här tiden, på 1800-talet, det var 700-800 människor, inklusive barn. Så att församlingen var ju inte så stor, och med så mycket folk inte. En del var gamla och skröpliga och en del var barn, som sagt var. Så att på det sättet så blev kyrkan lika stor som Tyresös befolkning. Och sen fick de ju inte gå, de som hade fött barn, förrän de hade deltagit i sina ceremonier. Tyresö. 1967 så lät kommunen göra en utredning om Udby. Det var Elisabeth Tegner som gjorde den här utredningen om alla gamla hus i Tyresö. Hon gick runt och inventerade och kollade upp de här och klassade upp dem i tre olika intressen. Alltså, först var det betydande kulturhistoriskt intresse. Nästa steg var värdefullt kulturminnesmärke och sen omissligt kulturminnesmärke. Ja, det fanns byggnader av bara intresse, fanns det också då fårdålar. Sen fanns det de här som var värdefullt kulturminnesmärke. Det var Gimmersta, Holländartorp och Rundemar. Och omissligt kulturminnesmärke, Det var Uddbygård och Albygård och Solberga, Klockagården. Och det innebar att omistligt med, då skulle man inte röra byggnaderna och förstöra naturen omkring de här. Det var ju därför som man nu när man byggde om den gamla lagern här på Uddby till kaféet här och det, så gjorde man ju exakt samma mått som man hade det gamla lagern. Den var ju så dålig så den måste rivas på grund av att den höll på att ramla ihop. Men då byggde man upp huset igen med samma mått. Dyngdörrarna är kvar, alltså där de fanns och så vidare. För att man inte skulle ändra miljön på Uddbygård. Och det är ju därför som det är så oerhört konstigt att idag har man beslutat att riva logen och ta bort den som är en stor del utav själva gården och gårdsmiljön och en markant del utav en så vidare som syns och sånt. Den tänker man då riva och så bygga upp någonting annat, små grejer till olika djur. Nu har man helt plötsligt glömt den här utredningen som man kostade på då 1967. Och det förstår jag inte hur man då tänker och resonerar när man ena ögonblicket kostar på och konstaterar och bygger upp det hus som var så dåligt med exakt samma mått och man skulle inte förändra. Och nu helt plötsligt några år senare, och det är inte mer än 15 år, 10-15 år sedan man byggde om lagen ju, så kan man riva allt mitt i det hela.
Nya människor på beslutande posterna.
Kommer hit och tar inte reda på vad som har sagts och inte läser gamla papper, utan man tycker att ja, det här kan man göra som man vill. Och det innebär ju också här nu då att Uddby har ju varit ett lantbruk, fungerande lantbruk från 1400-talet tills idag. Där man har drivit det enligt gamla rediga normer för ett lantbruk. Medan nu så sätter man in en massa museidjur och gör om alltihopa till ett museum. Alltså man förstör den här delen utav hela det fungerande lantbruket och gör till ett museum. Det här är någonting som inte stämmer med det hela det man har beslutat tidigare i kommunen. Och redan när man behöll Uddbygård då och gjorde till naturreservat och sånt, sa att det skulle vara ett fungerande jordbruk. Och nu tar man och sätter hit rödkullekor och gotlandsfår och vad det är för att sätta in museidjur. Uddbygård var ju också tillsammans med Myggdalen och Albygård, de tre gårdar här och torp i den här delen av kommunen som hade mjölkkor längst. Och ända in på 50-talet så körde man ju mjölk in ifrån de här gårdarna och in till mejeriet nere i Älvskede. Medan Åva gård då i den andra delen hade och har fortfarande mjölkkor. Och som har gick då under samma tid då till Dalagatan. För att den hämtas ju upp utav den här mjölkbilen ute i Österhaninge då ju. Medan de här tre gårdarna, de körde vi. Först körde jag det och sen körde Erik mjölken till Älvskede mejeriet.
Gick det med häst och vagn då? Eller var
Nej,
det, på bilen
det var med folkvagnsbuss.
Folkvagnsbuss?
Ja. Och så slängde jag, när jag körde då på 55, då slängde jag av mjölkflaskorna där och sen åkte jag till jobbet och jobbade. Och så var det varje dag då att man åkte först till mejeriet med de här mjölkflaskorna och sen åkte man till jobbet och började jobba klockan 7. Då hade jag varit mjölkkurs redan innan.
Hur många mjölkflaskor var det? Såna här stora 50 liters?
Det var 50 liters paver och det var ju ja, Myggdalen tror jag var en om dagen, men på Uddby och Arby var det väl ett par, så att det var väl en 5 flaskor man hade med sig. Det var ju inte alltid säkert att de var precis fulla, men och den där fick man ju då lyfta själv.
Hade du någon kylanordning i bilen då?
Nej, det hade man inte, men det gick ju fort att åka från de här tre gårdarna in till mejeriet och slänga av på lastkajen där och sen var det ju inne i kylan direkt.
Mm. Och det var mjölkat på morgonen där?
Det var mjölkat på kvällen innan och på morgonen.
Ja.
Så att ofta var det ju så att kvällsmjölken var ju en flaska 50 liter och morgonmjölken i den andra 50 liter.
Kanske gjorde fil av kvällsmjölken då?
Ja, jag tror inte man tog vara på det sättet riktigt, för att det var en uppgörelse att man för mejerien på Dalagatan, att de skulle slippa åka ut och hämta mjölken på Tyresö eftersom det bara var de här. Utan då körde vi dit och så tog de hand om mjölken och på ett annat sätt där. Det var, på riktigt hur de gjorde sen, det vet jag inte. Men oavsett det så, dit hamnade den.
Mm.
Men som sagt, det är lite märkligt det här med nu hur man går tillväga på Ubbe.
Har du någon susning om mjölken var dyr för allmänheten att köpa på 40-talet? Jag minns ju att 3 liter mjölk kostade 1,8 eller någonting sånt där. Men om det var mycket pengar eller inte för en trebarnsfamilj, det har jag ingen aning om. För jag minns att min familj, vi köpte 3 liter varje dag.
Ja, jag vet inte. Jag tror inte den var så dyr då heller.
Jag hörde aldrig någon det kommentar var ju, om att det var dyrt.
Mjölk var ju mat.
Ja.
Och det var ju en viktig del utav maten. Man drack ju mjölk och barnen skulle ha mjölk. Det var ju viktigt på den här tiden. Mm. Så att man resonerade nog inte på att mjölken var så dyr.
Nej,
det tror jag inte. Det var... Förr ansåg man ju att mat, husrum och kläder, det var det viktigaste. Resor och nöjen, det kom i andra hand.
Mm.
Idag är det ju resorna det viktigaste, och mat och kläder, det ska ju inte kosta något. Så man har ju ändrat lite åsikter om vad som är det viktigaste idag.
Det finns ju en gammal visa som heter 1 öre mer för mjölken.
Ja.
Så då var det väl någon prishöjning då?
Det var det prishöjning där. Och då var det ju de här husmödrarna i... jag vet inte om det var Sätra eller vad det var, men...
Sätrafruarna!
Ja, jag får med
det. Ja, jo, du har rätt, ja. Förstås. Ja.
Det var de som gick i bräschen för den där och tyckte det var för dyrt med höjning på mjölken.
Men då var det mer än 1 öre, tror jag.
Ja, det var fisk 2.
Ja, det var en liten utvikning.
Ja.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och det här var Göran Magnussons andra program i serien Tyresö i en föränderlig tid. I nästa program berättar han om torp och gårdar runt Albysjön. Jag heter Gunnela Grell Lundgren. Mm.